Du lyssnar på Tyresö-radion 91,4. Det här är nummer 9 i serien Tyresö under en föränderlig tid, där Göran Magnusson berättar om gamla byggnader runt slottet och kyrkan. Nu säger jag välkommen till Göran Magnusson igen. Och vad är det vi ska fortsätta prata om idag?
Jag tänkte vi börjar med att prata lite om de här husen och det som finns nere runt Tyresö slott och Tyresö kyrka. Det är ju inga gårdar som sådant, men det är ju i alla fall ett antal hus som många undrar vad det är för, och vad de kommer till för. Det är också
ja, i anknytning till häst- och hundkyrkogården och sånt där så passar det väl jättebra att fortsätta med det.
På godset så låg ju uthuserna framför slottet mot Kallfjärden på den här stora öppna platsen som man tidigare hade midsommarfirande på. Där var, det är ju lagårdsplanen, eller platsen för uthuserna. Det är ju först när markis Lagergren kom och köpa godset som man flyttade alla lagårdshus ifrån. För han ville inte ha det i mitten mellan slottet och Kallfjärden och titta ut över det här. Och alla djur, korna, det, de skulle ju gå då ut på åkrarna genom den här fina porten nu som leder in till kaféet eller till restaurangen och det. Där är ju där djuren gick för den här gången fram. Så att då beslöt ju markisen, han köpte det, att flytta det, och det skedde ju då omkring 1900. Man byggde de nya lagårdshusen, och idag när man kör in på Brakmarsvägen från rondellen vid Tyresö vid Breviksvägen där, så ligger ju stort hus som idag ägs av kyrkan, som är det gamla stallet till gården som då byggdes omkring 1900.
Och det är väldigt vackert renoverat för några år sedan.
Ja, det gjorde ju kyrkan då för att ha som lagerlokal till maskiner och vad det nu är. Men där byggde man ju upp den nya gården samtidigt som man rev den gamla framför slottet. Och på vänster sida på Brakmarsvägen där låg ju då lagårdshuset och vagnslid, och på höger sida låg logen och lada och så vidare. Så att
på höger sida finns det plats där.
Ja, det, vägen har ju dragits på ett annorlunda sätt,
ja,
och det är ju en bredare väg och så det är inte samma väg, även om det var en, förr gick, åkte man ju inte den vägen i stort sett, för att det var ju bara till lagårdshusen, utan vägen gick ju där uppe där vid gamla affären, alltså vid begravningsplatsen som nu är stängd då, den vägen. Där gick ju den
rätta
vägen.
Det gick upp för den backen och sen svängde höger förbi kyrkan.
Ja.
Och sen
ner igen och till Brakmarsvägen.
Så att sen fanns
det,
där.
Ja, där går det ju upp till slottet också, då kom man ju den vägen.
Ja.
Men den gamla Tyresövägen då, som fram till 1930 då, den gick ju kyrkvägen hela vägen. Och det här är ju en ny väg då, just som man nu pratar om.
Just det.
Så när han byggde lagårdshusen och byggde upp den nya gården, då var det ju kyrkvägen som gällde, och sen var det en avstickare upp till de här uthuserna och lagården och det här stallet. Och vilket fall som helst så kom ju då, i och med att man då byggde om och så vidare, då ville man också bygga tjänstebostäder, eller vad, om man nu vill kalla dem arbetarbostäder. Och därför byggdes det ju då nya hus också, och det sägs att de här husen har ritats utav markisens första fru, Caroline Russell.
Dollarprinsessan.
Ja, den som ägde slottet i princip. Det var ju hennes pengar man köpte alltihopa för.
Just det.
Och hon skulle ha varit väldigt duktig att måla och så vidare. Så det finns visst tydligen några tavlor utav henne också. Men det är hon som ska ha ritat de här. Och då kan man ju säga att bakom idag, där ligger ju Kobo, och där ligger Hästebo, och där låg Tallbacken, och där låg Blås ut, fyra arbetarbostäder.
Så Kobo är ett gammalt namn?
Ja, det dök upp ju då i med... Alltså Kobo och Hästebo, det är någonting som talar om vad det här har använts till. Det säger någonting egentligen. Kobo, där bodde förmannen för korna. Hästebo, där bodde fodermarken för hästarna. Den som utfodrade hästarna och hade hand om arbetshästarna. Han bodde ju i Hästebo. Och därför är det ju så beklagligt och tråkigt. Och för min del så blir jag arg när jag läser att det står någonting om torp, om det här Kobo. Har de döpt om till något stjärnans torp?
Jo, men det är något dagis där.
Ja, det är ett dagis. Och Kobo hade väl varit någonting. Kobo, det är väl något roligt namn. Medan stjärnans torp har ingenting med torp att göra, huset. Har aldrig varit något torp, kommer aldrig bli något torp. Men lik förvaskad går man och döper om ett torp. Och det visar bara hur lite man kan om vår historia.
Man bryr sig inte.
Man bryr sig inte ett dugg.
Det var det tredje. Kobo, Hästbo och...
Hästebo.
Ja, och det var tredje.
Och Tallbacken.
Tallbacken.
Och sen Blås ut.
Ja.
Blås ut, det finns inte kvar där brand har brunnit upp. Men det var fyra uthus som låg där och byggdes på 1900-talet. Sedan så har man ju i backen på kyrkvägen.
I riktning mot Tyresö centrum alltså.
Om man åker upp för kyrkvägen på vänster sida först. Efter bygdegårdstomten ett hus på höjden där. Och det är ju byggt för inspektoren. Lite längre fram så finns det ett hus som är byggt för rättaren på gården. Det heter Skuggan, det huset. Det är alltså byggdes upp här. Inspektoren, han bodde ju tidigare i Lilla Tyresö. Där nere. Och det, Lilla Tyresö, prinsvillan, det var ju från början då förvaltarbostaden och förvaltningskontoret som låg där. Men då byggde man det här ett nytt hus åt inspektoren och sen lät man ju då prins Eugen och innan honom och andra bo i Lilla Tyresö och det blev helt annorlunda gjort där.
De här husen byggdes under markisens tid.
Inspektorens hus kanske är tidigare. Men sen har du ju då bygdegården och där kan man ju säga att det är ju gamla kyrkskolan som byggdes 1876. Och det var ju den skolan, den enda fasta byggnaden som var skola i Tyresö från början. För att det uppe i Kumla så hyrde man in sig till att börja med skola i något vid Kumla gård. Så att det här kyrkskolan, och det hette kyrkskolan på den tiden jag gick i skolan.
Så sa man gick alltid, du i den skolan?
Jag gick i den skolan och ja. Den fanns ju då fram till
1946.
Ja, det kanske var.
Ja, det var en gissning.
Mm. Ja, jag tror att den fanns lite längre. För de bara gick parallellt skolorna ett tag.
Mm.
Men också här i Lilla Tyresö så ska man komma ihåg att där är det ju tre byggnader idag. Men det har varit flera byggnader. Och tittar man då på de här noteringarna från 1600-talet och fram till 1900-talet så finns det då omnämnt om, i den här lilla byn som det här är då ett hus som heter Karlsborg. Krogen, Tyresö krog, gamla krogen, värdshuset, gamla bruket, klädesvalken och förvaltarbostaden. Och Tyresö krog då, det omnämns redan på slutet av 1600-talet. Och de här andra omnämns i olika skepnader så att det var krog och olika grejer då. I affär var det ju ena huset fram till 1930-talet blev det.
Men det var bara tre hus.
Så de fyra hus var det.
Fyra hus.
Ett men... rivet och det låg på gaven utav prinsvillan.
Jaha.
Det skulle ha legat ett hus.
Men alla de här namnen, det var,
ja,
det var inte så många hus.
Utan det var inte så många hus, men de omnämns i olika skepnader.
Ja, just,
och det är svårt att hålla reda på vilket hus var vad. Då måste man in och leta ordentligt där.
Och nu är det vandrarhem.
Nu är det vandrarhem, ja. I de där husen. Och affären, alltså, det var ju den affären som vi hade i Tyresö fram tills den här byggdes uppe vid, som vi Tyda har idag uppe vid Breviksvägen.
Det gula huset där, ja. Mm.
Men innan de här husen byggdes upp så var det ju här på platsen där Prinsvillan idag, som vi kallar den för, låg ju Tyresöhus. Det huset som fanns före Tyresö slott.
Ja, just det.
Och grunderna finns ju delvis kvar på baksidan utav Prinsvillan. Det har ju gjorts en utgrävning om det här och det finns ju väldigt fint dokumenterat och omnämnt i en av böckerna, Fataburen från mitten av 1930-talet. Där har man ju beskrivit hela det här gamla slottet som fanns innan Tyresö slott byggdes. Fataburen, alltså, det är en bok som Nordiska museet har gett ut under ett antal år på, börjar väl på 20-talet och har gett ut ett år, varje år. Så att det helt kallas för Fataburen de där. Och i flera av de där nummer på mitten av 30-talet så finns Tyresö med som beskrivningar av olika delar av Tyresö. Alltså krutverksamhet, när man gjorde kanoner och allt vad det nu är. Så har det uppräknat där och i de här böckerna. När det gäller det här huset då, Klädesvalken, som det står omtalat i husförhörslängden, så upphörde boende i det huset 1772. Men sedan omnämns då värdshuset och gamla krogen och gamla valken. Sen kom det kallas för Karlsborg också och så vidare. Så att hela tiden så har det funnits ett antal boende i den här lilla byn då, lilla Tyresö. Och där har också då varit trädgårdsmästare som har bott och hade en handelsträdgård precis bakom där idag går hästar, så att säga, mitt emellan Strömstugan och lilla Tyresö. Där var en handelsträdgård ett tag på 30-talet eller 20-talet. Och jag minns ju då när jag var barn, så att säga, då fanns det ju vattenkranar som fanns utplacerade här och där i den här området till handelsträdgården. Och vattnet, det fick de ju från fatburen. Och det har ju förts då upp till berget, eller för, ovanför Strömstugan. Där ligger ju en stor cistern som ser ut som en ubåt uppe i berget. Och sen har de haft självtryck ner. Och det vattnet gick även till handelsträdgården.
Som ett litet vattentorn.
Ja, det är ett vattentorn fast det ligger på backen.
Ja.
1810-talet så står det då lilla Tyresö före detta värdshuset. Så då har värdshuset upphört tydligen. Så att det här med all brännvin och sånt, det får vi ta ett annat avsnitt på. För det finns ju också en hel del historia kring. Inspektoren bodde här också. Och i anslutning till Prälva Prinsvillan då, så fanns det en byggnad då med en övervåning som innehöll två rum. Och den här byggnaden revs i början på 1930-talet. Förvaltarbostaden, så att säga, det är ju Prinsvillan, givetvis. Huset som låg på gaven revs, och det revs nog på 20-talet eller början på 30-talet. Eller någons mamma bodde där. Så att det revs någon gång där omkring 1920-30, det huset. Men sen förvaltarbostaden, det blev ju då Prinsvillan. Och den sista som hyrde den här Prinsvillan, det var ju en familj Beskow. Och hans släkt hade ju ägt Nyckelviken i Nacka tidigare. Och fru Beskow var ju då en utav de första som lärde våra lärare engelska.
Ja, just det.
När engelska införas i Sveriges skolor så var man ju tvungen, många kunde ju inte engelska eller var mycket dåliga på engelska. Och då hade hon kurser för lärarna på somrarna. Och det var flera år, flera somrar. Och fru Beskow var då lärare och undervisare där. Så att det är många lärare som har gått och fått sin utbildning hos henne. En mycket fin, ståtlig dam. Och hon var rätt rolig där, för när hon hade två auktioner när hon skulle flytta ut därifrån. Den första auktionen då, så sa hon till Erik och mig att jag vill ha en auktion där jag ser vad grejerna tar vägen.
Ja, vad gulligt.
Ja. Mm. Och sen nästa auktion då, det skedde ju då när hon hade dött.
Men, och du övertog någon byrå av henne? Eller?
Jag köpte några grejer utav henne. En taklampa och en byrå köpte jag. Och någon garderob köpte jag där och så vidare. Så att, och lite andra kaffe, gammalt kafferostare som för järnspis och sånt som man inte ser så ofta. Så att en del grejer hamnade hemma hos mig. De har jag sålt vidare nu,
ja.
Alltihopa. Mm. Ja, några grejer förresten har jag flyttat över än så länge till museet. Får vi se vad det blir utav det. Om, jag ansåg ju att de här grejerna som gamla kafferostan och det här, det hör hemma på Tyresö. Men nu vet vi ju inte fortfarande hur det blir med något museum. Så att det kanske blir att det måste avvecklas det också. Sen utanför kyrkskola och Lilla Tyresö så har vi ju då Notholmen. Och det här är ju fiskarstället som finns omtalad i första halvan utav 1700-talet. Och då besnämns det Slottsholmen i de här gamla handlingarna.
Och, Fiskarholmen har det också hetat, va? Har stått på vissa kartor.
Ja, det tycker icke barnbarnet om att man säger så, det säger inte jag.
Nej, jag säger Notholmen.
De här hade fiskaren där, han hade djur också. Så att på 1870-talet i en bogupptäckte så finns det upptaget två kor. Och några lamm och någon gris faktiskt.
Och jag minns att det gick får där för många år sedan.
Ja, men det var inte, det var andra.
Det var på 70-talet.
Erik har haft får där i två somrar. Och det var icke lyckat. Det var för mycket andra människor som icke vet hur man behandlar djur där.
Mm-hmm.
Så att han var tvungen att sluta med det. Och sen gick det väl får något mer ett år där, men... det har då upphört helt.
Ja, det var länge sedan jag såg det.
Ja,
då.
De, ett får fick han hämta ner vid Solberga. Och såg förädligt ut. Man hade slagit på det och slängt det till sjön. Och hade fått simma över viken. Ja, det var icke när du vet, ungar och hundar och sånt. Så. Vet inte hur man behandlar djur. Sen hade de ju en häst givetvis, för att de körde ju in till stan och sålde fisken. Och sista fiskaren här, Karlsson, han körde ju in till Konarstorg och sålde sin fisk. Och då ska vi komma ihåg att det fanns ju ingen bro över till Notholmen.
Nej, när är den byggd då?
1923.
Jaha.
Det byggdes den första bron. Innan hade man en färja som man fraktade över hästen med. Och sen hade man en vagn som stod på andra sin bron då. Där nuvarande bron är. Och som man sedan använde. Men bron byggdes 1923. Och man körde man in till Stockholm här och sålde sin fisk då. Då ja, man fick räkna med att det tog 3 timmar att köra in till stan med häst.
Gjorde det? Ja, det kan jag tro.
Så att det var ingen sån där snabb lösning, utan och sen skulle man ju vara inne och sälja fisken tidigt, så det var upp på morgonen det. I anslutning också till det här så ligger ju då Strömstugan precis vid fallet. Den här röda byggnaden som idag ägs av kommunen, som har sålts ett antal, men kommunen blev ju tvungen tydligen att lösa in huset nu precis för att... när man skulle bygga bron eller vägen, så blev det ju så att det gick ju inte, och den som köpte Strömstugan, han kom ju inte dit.
Nej, jag har sett att det ser tomt ut nu.
Ja, så att det är kommun som äger det för närvarande. Mm. Men Strömstugan har ju stått då på ofri grund hela tiden. Så att den som har ägt Strömstugan har inte ägt tomten. Och det här var ju då ett boningshus ända in på 1900-talet ju, innan det blev sommarstuga utav det också. Men det, sen har det ju bott permanent igen i det.
Ja, det har varit ganska skräpigt länge.
Ja. Och det har ju varit verksamhet runt den här strömstugan givetvis, eftersom här låg ju Tyresö kvarn och här fanns ju massor med industrier som man kan läsa om i boken Tre strömmar. Så att det går vi väl inte in på den typen av frågor här. Utan sen hade vi ju då ytterligare hus här vid kyrka och slott. Och det är mitt i backen när man kommer nerifrån kyrkans parkering upp mot slottet. Så har man en granhäck på höger sida.
Mm.
Och när man kommer upp och ska svänga in till slottets lilla parkering som är där, så rundar man och svänger in. Och där låg fattighuset.
Ja.
Det är ju så att på 1730-talet så kom det en lag som ålade alla socknar att man skulle uppföra en fattigstuga. Och det här med, det vet vi utav erfarenhet att såna här lagar när det kommer och det tar lång tid innan alla hinner genomföras. Så var det ju också med fattigstugorna, det var att många kommuner, de hade ju inte pengar att satsa från början och andra var emot det och så vidare. Stupstocken var ju ett annat sätt att plöja med de gamla fortare med. En lättestupa.
Använde de det? För allvar?
Nej. Tyresö fattigstuga, det kommer rätt snabbt att uppföras efter den här lagen har kommit till. Så att redan på 1740-talet så framgår det namnet bostad för det fattiga på socknen. Och när det gäller då Tyresö, att säga att det redan på 1780-talet så kan man se de här liggarna då att det bodde 18 personer i det här fattighuset. Och fattighuset då, översta våningen, det var en samlingslokal. Och det var där man hade sina kommunalstämmer på den översta våningen. Det var kommunalstämmans lokal. Och i den här fattigstugan då, där finns ju man såna här, jag har tidigare pratat om skomakaren Nils Berg. Han bodde här senare när han inte klarade av att bo i Bergs trädgård. Och där bodde gamla båtsmännen, Gustav Ritter och så vidare. Men det är ju inte bara de gamla som bodde på de här husen, utan man kan ju också finna unga människor bo i de här fattigstugorna. Så att fattig och gammal är ju inte samma sak egentligen. Och 1882 så kan man läsa i ett kommunalstämmans protokoll där att då hörde man om stämman var villig att låta pigan Charlotta Karlsson bo här i fattigstugan. Och det var för att först hade hon hade fått ett barn och då skulle pigan och barnet ut på bygden och det blev dyrare än att låta henne bo i fattigstugan. För att bodde hon där så kunde hon tillsammans med en annan kvinna som hade ett barn sköta om varandras barn medan den andra var ute och jobbade.
Smart.
Och på det sättet så blev det billigare för kommunen.
Var det i slutet på 80-talet?
1880-talet, ja.
Mm.
Det står ju där att de kunde se efter varandras barn för att sedan själva genom arbete kunna bidra till dess försörjning. Och det här alltså grundstenen till fattighuset, det har ju legat kvar där ända tills nu. Det bör ligga kvar där fortfarande, även fast man har byggt ett litet hus där för få år just nu. För fattighuset, det ville ju inte markisen ha kvar precis, för det här var ju uppfarten till slottet. Så att när alla hans fina besökare kom åkande på vägen upp till slottet så skulle de passera fattighuset. Och där stod då fattighjonerna och vinkade eller någonting. Och det ville inte markisen. Så att han lät bygga det nya huset, Karolinahemmet, nere vid utanför entrén till kyrkan ju. Och så riva fattighuset.
På den tiden fanns det ju inte så mycket träd heller. Jag har sett en gammal bild där det ser ut som fattighuset och slottet. Eller ja, ja gården ja. Ligger på ett öppet berg.
Ja, jo, men det är ju så. Vi ska ju komma ihåg att Tyresö fanns ju inte. Vi hade ju industrier. Vi behövde träkol. Om man bara tänker, man stod inne vid Kornans torg och tittade till Galtberget och från Galtberget till Trintorp. Tänk dig gå upp på Galtberget och försöka se Trintorp idag. Du har inte en chans. Nej. Men det var urhugget allt. Man kolade och det behövdes till industrierna, alltihopa, vilket och det. Man tog vara på skogen och så vidare. Vi får komma till ett program om den biten också.
Ja.
För att det är ju mycket historia bakom hur man använde träden och sånt också.
Det ska vi göra.
Och sen fanns det också i det här fattighuset så någonting som kallas för kyrkvaktarkammaren som låg i sockenstugan. Och det här, det var den så kallade samlingslokalen på översta våningen. Och den salen, den var faktiskt 8,5 meter långt och 6 meter brett. Och det var 2,5 meter högt till taket.
Men det var inte dåligt.
Nej, för att vara på den tiden var 2,5 meter rätt högt.
Mm.
Och det huset alltså revs då när man Karolina hemmet invigdes 1906.
Ja. Nu kallade du det för sockenstugan. Det är en benämning på fattighuset,
ja,
eller hur?
Ja, det är samma hus men det är två olika benämningar. Därför att sockenstugan fanns inrymt i fattighuset.
Jaha.
Mm. Man kallar dem för olika bitar, de här bitarna i fattighuset.
Då förstår jag.
Det fanns tre bitar i fattighuset. Det var fattighus, det var kyrkvaktarkammaren och det var sockenstugan. Sockenstugan var samlingslokalen uppe. Kyrkvaktarkammaren, där bodde kyrkvaktaren helt enkelt i ett litet rum. Och sen hade du fattigdelen i den andra. Så det var tre delar i det här huset. Och sen byggde man då det här Karolinahemmet då. Det namnet fick du efter Caroline Russell. Eftersom det var hon som bekostade. Då blev det så att Karolinahemmet istället då kom att inrymma sockenstugan och kyrkavaktmästarbostaden i det nya huset.
Också.
Ja, så att det blev tre enheter där också då i den. Och sen byggde man då den här stora vändplanen uppe vid kyrkan så att säga då. Där låg en länga med dassen och vedbord och sånt där. Det var ju utedass givetvis på. Mm. Och då låg det en länga längs där kanten.
Du har hört det nionde programmet i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig Gunnela Grell Lundgren. Vi återkommer om några veckor och kommer då att prata om Gamla Torp på andra sidan Albysjön. Hej så länge!
Det skiftar mellan lyckan och svår.